Idag, enheten i Kristus. En utopi eller någonting verkligt? Texten den är från Johannesevangeliet, det 17 kapitlet, vers 9 till och med 11. Jesus sa, jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen. Och jag kommer till dig, helige fader. Bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Johannes 17, det genomsyras av en bön som Jesus ber. Han ska snart lämna sina lärjungar. Och han anar att det här kommer inte att bli så enkelt. Så han ber. Så man nästan ser hur han tar i från tårna, tänker jag. Och som sagt, är Johannes 17 en utopi? Eller är det någonting som är rimligt? Kan man se det som en uppmuntran eller blir man bara rätt uppgiven när man läser det här? Jag tänker, en parrelation, det är ju fantastiskt romantiskt i början. Allting är, den andra är perfekt och det finns bara rosa skimrande moln runt omkring. Sen går den här första förälskelsen över. Antingen så säger man tack och adjö till varandra. Annars så kanske det är så att man jobbar sig igenom den här relationen. Och är det så att man jobbar sig igenom relationen och kommer liksom ut på andra sidan, då har man växt. Då är man starkare. Och ni som har varit gifta ett tag eller haft en relation en längre tid, ni vet att trots att man har tagit sig igenom en del såna här små kriser, så slutar inte kriserna komma. De fortsätter. Men tar man sig igenom så blir man starkare. Och man växer liksom ihop. Och jag tänker att den här texten kanske vi kan se lite grann så. Att vi får växa tillsammans. Vi är olika. Men någonstans att härbärgera olikheten. Jag kommer tillbaka lite grann till det här. Men jag vet att en del pratar om det här med visionsbefallning. För det första så tycker jag inte om ordet befallning. Det står inte i Bibeln att det är en befallning. Det är en uppmaning. En möjlighet. Men i vilket fall som helst så finns den här missionsbefallningen som vi brukar säga då i Matteus 28. Att gå ut och göra lärjungar av alla folk. Den här finns i slutet av Lukas också, en liknande. Och här har vi ju alla våra församlingsplanterare, missionärer, evangelister och du och jag. Självklart. Och vi som finns här, vi finns med i Ekumeniakyrkans olika projekt som ett kollektiv. Lukas pratar om att det ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Det är också en form av missionsbefallning. Och som kollektiv så finns vi ju naturligtvis med här också. Vi finns med som huvudmän i räddningsmissionen. Vi finns med som huvudmän i hela människan. Vi har språkcafé. Vi har olika sammanhang där vi får sträcka ut händerna till dem som finns runt omkring oss här i Mölndal. Det finns en medvetenhet. Och den är viktig att lyfta fram. Att göra. Men så har vi Johannes 17. Och egentligen så är det väl framförallt vers 22 och 23 i det här kapitlet. Som vi läste inte det tidigare, men jag läser det nu. Jag ber att de alla ska bli ett. Och att liksom du fader är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då, lyssna nu. då ska världen tro att du har sänt mig. Jesus ber att Gud ska bevara först de lärjungar som följt Jesus och de som insett att Jesus är Gud och att Jesus är den som öppnar vägen in i Guds famn. Men Jesus ber också för oss. För oss som är här nu. Vers 20. Men inte bara för dem, alltså lärjungarna, ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jesus ber om beskydd. Någonstans så finns det ett hot. Det finns en oro att det inte är eller kommer att bli så enkelt. Jesus ber så att de kan vara ett. Lyssna nu. Som vi är ett. Den du. Vi ska vara så tajta som Jesus var med Gud. Och Gud och Jesus är en enhet. Den är tuff. Det svindlar nästan. För vad blir konsekvenserna om vi kommer dit än? Då ska världen tro att du har sänt mig. Jag tillhör inte de som tycker om att prata om djävulen. Därför att det är bättre att prata om den goda sidan som är den starkaste. Var medveten om att onda finns, men ja. Men ja, vi är medvetna om att det mörka och destruktiva finns, så det behöver vi liksom inte, det kan vi inte förneka. Men djävulen, diablos, den som förtalar och lyssna, den som splittrar och kastar isär, delar på, splittrar. Jesus var väldigt medveten om den här risken och faran att de som följt honom skulle splittras. Kanske att de skulle börja diskutera och analysera det han sagt. De skulle lyfta fram olika citat som skulle då kategoriseras. Det citatet är viktigare och det är mindre viktigt. Sen kommer det bestämma vad som var viktigast i Jesu lära. Och så tappa bort den Jesus är, var och det han gjorde. Jesus var väldigt, väldigt medveten om djävulens effektiva sätt att hålla oss ifrån varandra. Också i en förlängning från Gud. Jag menar, det här kan man ju se i många sammanhang. Ta i sport till exempel. Har man en boll och man har sitt försvar, man har dem som man ska hålla koll på, och sen lyckas motståndarna splittra det här försvaret så man blir utspridd, då blir det ju världens möjligheter att ta sig fram till det där sista målet. Att hålla ihop är en kraft. Tittar man på savannen, på djuren där, om man tar de här antiloperna till exempel, tror jag det. Ja, ni vet bättre. Men ni vet de här som man tränger ihop sig och så har man de svagaste i mitten för att skydda mot rovdjuren. Men när man lyckas sära på gruppen, då har rovdjuren mycket lättare att komma åt de svaga. Jag tror att tendenser som finns i att hitta fel i andras teologi, sätt att be, sätt att uttrycka sin tro och positionera sig kring olika frågor som anses vara viktiga. Till exempel en korrekt kristen tro. Och jag tror det är precis där diablos, djävulen, vill. Därför att det är så effektivt. Så länge vi kristna hålls isär så är det liksom inte så stor fara för att hela världen ska tro. Då är vi inte så starka som vi skulle kunna vara om vi är tillsammans. Vad ber Jesus? Bevara dem i ditt namn så att de blir ett liksom vi är ett. Och så igen vers 23. Jag i dem och du i mig. De ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Det här är en svår missionsbefallning skulle jag vilja säga. Den är egentligen svårare än Matteus 28. För vi kommer inte undan genom att jobba praktiskt. Här handlar det om att leva nära Jesus och leva nära varandra. Här handlar det inte om att leva rätt enligt någon regel. Här handlar det om att leva nära Gud. Och med Guds hjälp, ni hör det, med Guds hjälp leva nära varandra. För det här är inte lätt. Det här klarar vi inte själva. Och jag kan lätt falla i den här fällan att ja, den handlar bara om ekumenik. Och det gör det ju självklart. Men det är inte bara det. Jag menar, den är central i Sveriges kristna råds arbete. Och jag är väldigt, väldigt tacksam att det rådet finns. Det är viktiga och kloka samtal som förs där. Och det är nödvändigt för vi ska kunna visa en enad front när svåra frågor i samhället dyker upp. Jag är väldigt tacksam för Mölndals kristna samarbetsråd. Jag är tacksam för att jag får möta syskon från andra traditioner. Och att vi är eniga, precis som Sofia sa i början. Det vi är eniga om är att Jesus som korsfäst, död och uppstånden. Och tacksam att vi får fira gudstjänst tillsammans med våra syskon i Pingstkyrkan ett par gånger om året. Och nästa söndag tillsammans med kristna i Mölndal. Det här är ju yttre tecken som vi liksom, precis som vi outsourcas hela människan och räddningsmissionen. Skönt, det där sköter de där borta. För något eller några år sedan så läste jag en intervju med Joel Halldorf som jag skrev ner. Och jag tänker dela lite grann av den intervjun. En mer oroväckande trend har varit tendensen att sluta sig kring sin egen identitet och bli extremt intern i vissa diskussioner. Samfund har diskuterat vad som är deras USP, Unique Selling Point, vilket leder till en slags varumärkeskonfessionalism. Svenska kyrkan ska vara luthersk, pingst ska vara pentakostal. Och Joel säger, det här oroar mig mycket. Jag tycker mig ana att kyrkor börjar resonera på samma sätt som högerpopulisterna. Vi måste ha en renodlad identitet som är homogen. Det är egentligen en okristlig tanke. Kyrkans uppgift i världen är att hela en splittrad mänsklighet. Det helandet börjar i församlingen genom att man inte stöter ut oliktänkande och inte heller bibehåller konflikter. Konflikter i sig behöver inte vara dåliga. Jag kan uppskatta konflikter, men en konflikt har ju försoning som mål. Och där kommer det här hårda arbetet in. Vårt samhälle är så tydligt i behov av röster som pekar framåt mot konstruktiva visioner. För att det ska ske krävs att kyrkorna inte främst vakar över sitt eget, utan försöker hitta en gemensam röst. Här behövs en ny ekumenisk vision för världens liv. Det är lätt att missa att Joel inte bara talar om ekumenik på samfundsnivå. Och kanske kommunnivå. Det handlar också om församlingsnivå. Det helandet börjar i församlingen genom att man inte stöter ut oliktänkande och inte heller bibehåller konflikter. Konflikter kan vara något konstruktivt. Att inte sopa under mattan, utan reda ut. Att försöka klara av att härbärgera när saker inte blivit riktigt bra. Och vi som församling här i Bifrost, vi har en uppgift att med våra olikheter visa på Guds kärlek. Visa på Jesus. För 2 veckor sedan så avslutades Ekumeniakyrkans kyrkokonferens. Och vet ni, jag är väldigt stolt och glad över att få finnas i det här sammanhanget. Här kan man få komma samman utan att man tycker exakt likadant. Man kan härbärgera olikheter. Det finns utrymme för öppna samtal. Det finns utrymme att diskutera saker man tycker och tänker olika om. Men ändå så lyckas man finnas kvar i det här sammanhanget. För enhet behöver inte vara samma sak som enighet. För det handlar om att vi vet vad som är det centrala och att vi kan enas om det. Jesus Kristus dog och uppstod för att förena oss med Gud. Och Jesus bad för oss. Han bad om att vi ska bevara så att vi ska vara ett på det sätt som Jesus och hans far är ett. Jag tror att den bönen var viktig och är viktig. Vi klarade inte själva. Han hade hängt ihop med 12 män i 3 år. Och vi kan läsa om att det var inte alltid så där väldigt harmoniskt. Kanske det till och med att det fanns en bön och en fråga om Jesus inte borde stanna kvar ett tag till. Eftersom den här enheten och älska varandra, det var ju rätt knepig. Och så ser vi evangelierna. 4 evangelier. 4 olika vinklar på det Jesus sa och Jesus gjorde. Deras personligheter kommer fram och deras vittnesbörd hjälper till att skapa helhet. Som jag sa i början, det är inte enkelt att leva i en parrelation, i en familj. Det är inte enkelt att leva i en församling heller. Så är Johannes 17 en utopi. Vet ni, jag tror att det kan vara en utopi. Om vi försöker på egen hand. Om vi kämpar och sliter. Och tror att vi ska fixa det. Men det är en möjlighet om vi ber den heliga ande om hjälp. Om anden får plats och utrymme. Vi behöver be om att vara visa och kloka. Vi klarar inte av att prestera kärlek och enhet. Vi behöver be och ta emot förbön. Den förbön som Jesus bett och ber, tänker jag. Bevara. Att vi ska få vara ett som Jesus och Fadern är ett. Idag är det samlingssöndag. Tonår drog igång i fredags. Idag är det söndagsklubbens första gång. Ni såg, det var någon som hade längtat hela sommaren i alla fall. Och om ni inte hörde det. Det var ju en liten gosse som sa, du kan få min guldpeng. Jag tyckte det var så förtjusande. Som en tröst. Det här med att dela med sig. Och så jag var tvungen att bara tala om det för er om ni missade den lilla detaljen. På måndag är det språkcafé. Terminen börjar på allvar. Och vi får fundera på vår relation till varandra och Gud. Och så får vi bära med oss det här missionsuppdraget som Jesus gav oss. Jag ber att de alla ska bli ett. Och att du, att liksom du fader är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och så får vi sänka axlarna. Vi får vila i att det inte är egen kraft. Utan helige fader, bevara oss i ditt namn. Det som du har gett mig. Så att de blir ett. Liksom vi är i ett. Som vi är ett. Amen.